Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Att vara äkta på riktigt, det kostar. Men att jag vill hellre leva sant och äkta på riktigt och vara den jag är och bli älskad eller hatad. Och utifrån det. För det är jag som lever med mig.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Tack alla ni som har skrivit recensioner på podcasterappen. Jag blev verkligen rörd. Jag tog och skickade till Johanna som hjälper mig och bara kolla här och visade Martin. Det är många som har skrivit och ni har verkligen skrivit så fint. Jättefina recensioner, tack. Och för er som inte har skrivit eller kanske bara vill gå in och ge 5 stjärnor skulle det vara supergulligt. Alltså man går in på sin podcaster-app, scrollar ner till prestationspodden och scrollar ner en bit så står det lämna en recension. Hoppas att det är bra med er. Jag mår bra. Jag är fortfarande så att jag har svårt att liksom prestera faktiskt. Jag som är så driven annars, men förut när jag spelade in försnack eller eftersnack till en podd, det bara skedde bara farten. Nu är det en liten uppförsbacke. Mina tankar är ganska mycket hos min bror som sitter inlåst i Madrid, eller så inlåst, ja, de får inte gå ut. Men igår så var det första gången som Christian och min gamla svägerska Alex och barnen fick gå ut. De har inte varit ute på 6 veckor eller de fick gå ut och handla mat. Men nu fick de gå ut och ta en promenad och barnen bara sprang och var jätteglada. Och ja, jag känner med dem så mycket och de fick se liksom sina grannar och bekanta människor som kommer så här glåmiga. De har inte sett solen som de brukar, men liksom glada och ler mot varandra. Det hade tydligen varit så rörande. Och det är inte bara tankarna såklart på honom utan på mycket på vården här. Jag oroar mig hur det går och hur mycket de får kämpa och jobba så hårt, vårdpersonalen. Och jag faktiskt på onsdag ska intervjua en undersköterska om hur det är. För jag tycker att det är verkligen på tiden att jag intervjuar någon från vården överhuvudtaget. Och nu har jag verkligen fått en anledning. Jag vill höra hur det är och jag vill sprida hur de har det för att vi ska ta det på fullaste allvar. Det jag älskar att göra under den här tiden när man inte har något att ja, inte har så mycket intryck så älskar jag att lyssna på poddar och på, ja, på och inspireras. Och min brorsa skickade upp en jättehärlig How to Fail with Elizabeth Day. Jag har inte lyssnat på något annat avsnitt än just det här. Det är med Mo Gawdat. MoGawdat. Hur man ska ta hand om sin oro i coronaviruset. Men också så har han skrivit böcker om hur man ska vara lycklig och så. Och jag blev så inspirerad av honom. Jag älskar att lyssna till någon som jag bara kan hålla mig fast vid ett tag. Så jag vill dela honom med er. När man pratar om det jag pratar om jättemycket på mina stresscoaching-cirklar. Men jag tycker det är så härligt att höra. För man behöver... Han pratar mycket om hur man kan hantera sina tankar. Det jag gillar med vad han säger är till exempel... Varför är det så att vi tänker negativt? Jo, vi tänker negativt. För att vi tänker hellre negativt än positivt. Det är liksom lättare för oss. Det är för när vi levde på den här savannen och lejonet dök upp. Om vi skulle börja säga, wow, vilket snyggt lejon. Gud, han är ju asskön det där lejonet. Då skulle inte vi överlevt. Istället tänker vi nu så här, oh, hjälp, jag måste fly, jag kommer dö. Så det som händer oss är att vi tar till det här negativa tankesättet. Sen sa han en annan bra sak som jag inte har tänkt på också är att vi kan verkligen påverka våra tankar. För tänk så här, när du vaknar upp på morgonen så är din man eller fru riktigt otrevlig. Så sitter det i dig, så kommer du till jobbet och så får du en uppgift. Det sitter i dig hela tiden, du gnager, du är så himla arg liksom. Men så får du en uppgift. Av din chef som är så bråttom och så viktig att du gör bra. Då kan ju du ställa om. På så sätt, det är verkligen ett bevis på att man kan hantera sina tankar. Och det älskar jag att höra. Och det jobbar jag jättemycket med mina kunder. Jag kommer lägga ut den där podden förresten på mitt Instagram. Och mitt Instagram är Caroline Norbeli Coaching. Så Caroline Norbeli Coaching helt enkelt. Ja, men... Sen pratar han också, och det är lustigt för det har jag även jag pratat om. Vi har haft samma tanke, att ens tankar, det är inte en själv. Och jag brukar till och med benämna mina tankar som en annan person. För det är inte, man har ett jag och sen har man sina tankar. Det kan man tydligt se när man mediterar. Så mina tankar kallar jag för Glenn och han kallar sina tankar för Becky. Och Glenn, han är inte schysst. Han säger till mig när jag vaknar på morgonen bara, du kommer inte kunna spela in den här podden. Och varför spelar du in den här podden? Du är ju så alltså, snälla. Men om jag börjar lyssna på honom så kommer jag aldrig kunna göra något. Ni vet när man är helt så här, man är bara fångad av sina tankar och man bara fryser till is och kan inte göra någonting. Det är då tankarna har tagit över och man måste hantera dem och lära dem gå. Och ett så bra sätt är faktiskt att kalla dem för någonting annat. Vad kallar du dina tankar? Det undrar jag. Det kan ni väl dela med er till mig. Men det är inte det här vi ska prata om idag, utan jag har intervjuat en härlig person, Malin Berghagen. Jag kanske inte måste presentera henne så jättenoggrant, för jag tror att ni alla vet vem hon är. Men jag vet inte om ni vet om att hon är yogalärare och skrivit 5 böcker om både yoga och hälsa. Och dessutom så har hon så här kurser och retreats. Och ja, jag fick intervjua Malin via Zoom, så vi kunde ju givet inte ses i den här tiden som är nu. Men jag hoppas att ljudet ska vara bra ändå. Lyssna till en superklok kvinna. Malin Berghagen. Välkommen till prestationspodden, Malin.
Tack, Caroline. Tack så jättemycket.
Ja, Vad är du nu någonstans?
Jag är i Järvsö.
Ja, vad härligt.
Jag har varit här faktiskt så fort jag kände på mig att det här kommer nog ta lite tid och att vi kommer att bli instängda lite grann. Hela världen började stänga ner överallt. Så sa jag till Martin att nu drar vi till Järvsö. Och då gjorde vi det. Så att jag kan ha min bas här nu. Och mina barn har basen i lägenheten hemma i Stockholm.
Hur har du känt det har varit den här tiden?
Jag tycker nog att det har varit både... Alltså det har varit väldigt blandade känslor, måste jag säga. För att jag tycker också att det har varit en oerhört intressant tid att få lite grann tänka efter vad vi har ställt till med.
Mm.
För mig har jag upplevelsen varit mest att det känns som att det är vi som är ett virus.
Ja,
nu när man ser liksom att jorden, hon verkligen hämtar andan och... känner lite grann att vad skönt att de håller sig undan ett tak liksom. Så att jag har mest varit berörd av det. Jag tycker också att det är fruktansvärt förstås att det är så många som dör i världen. Och jag är jätterädd att någonting ska hända dem jag älskar. Och samtidigt då som sagt den här, vad kommer hända nu? Vad händer efter detta liksom? Ekonomin kommer vara lite knackig och det kommer startas konspirationsteorier om det här var liksom någonting som startades av människan någonstans för att vi ska lite grann gå på knäna ett tag och kanske söka hjälp ifrån de större länderna så att de får lite mer grepp om oss. Och det finns allt som kommer att komma, och framförallt vem vill jag vara efter corona?
Men du har ju haft ett långt sånt arbete egentligen med dig själv. Mm. Alltså tillblickat inåt. Men det är ju så många nu som får, eller som blir tvungna att göra den resan. Även om den nu, vi vet inte hur många veckor, så kommer det nog ge, jag hoppas att det kommer ge ett resultat. Jag tror det. Mm. I alla fall kanske en igångsättning för människor. På något sätt.
Ja, det blir ju en egen retreat. Det blir ju verkligen en egen tid av att gå in i någon typ av tystnad. Och reflektera över relationen. Man kommer ju vara väldigt mycket med sin partner. Och den kan läkas. Man får tid att samtala. Man får tid att göra saker och ting tillsammans som man märkt att man inte gjort på tag. Man kommer också märka kanske... hur mycket man har kommit ifrån varandra. Barnen kommer få vara mer med sina föräldrar. De åker inte iväg och jobbar, de är hemma. Man får hitta rutiner. Och också väldigt mycket egen självreflektion som jag känner. Just det här med vem vill jag vara från och med nu, liksom. Vart har jag gått fel någonstans i det stora perspektivet och det lilla, allt ifrån jordens bästa till min relation med min omgivning och med mig själv.
Ja, det är där det man lite flyr, som vi alla, även om man jobbar med sig själv, så är det ju någonting man flyr som ändå dyker upp under den här perioden, och det kan ju vara intressant att titta på, även fast man kan känna bara så, nej, nu har vi tittat nog. Eller hur?
Ja, verkligen. Nej, men jag tror att det var en av mina, vad ska man säga, inspirationskällor, Ananda Giri, han sa, den dagen som blomman slutar växa så dör den. Så att jag tror att vi får nog bara gilla läget, att det inre växandet och växandet som människa kommer alltid att fortsätta. För det står också för att vi är levande.
Jag läste någonstans att du redan som barn kände att du hade ett litet kall att du ville förändra världen. Hur har det varit? Eller vad var det för känsla du hade?
Jag kan inte förklara riktigt vad den känslan kom ifrån, utan jag hade liksom lite den känslan att jag hade en uppgift, men jag kunde inte riktigt liksom koppla den till vad. Och sen så var jag väldigt mycket betraktande, har min familj berättat liksom. Jag var lite annorlunda så mycket, lite grann som en, du vet, lite som katter där. De ligger och betraktar och är lite skygga och jag måste få komma fram när jag vill och så där. Och när jag väl är där så liksom kan jag kurra om morgonen eller liksom hur mycket som helst. Jag har också liksom har ganska många liv. Jag har gjort ganska mycket i livet. Varit allt från skådespelerska till jobbat i butik, jobbat på zoo, jobbat vet. Gjort allt. Så jag känner mig som en levnadskonstnär. Så att jag visste väl redan som barn att det fanns någonting som ledde mig igenom det här. Och att jag skulle på något sätt, att det egentligen inte handlar om vilket yrke jag har. Utan vad är meningen med, vad kan jag göra där jag är, så att säga. Och den finns fortfarande kvar. Men ibland kan jag bara känna så här, orkar inte. Låt mig bli trädgårdsmästare, så får ni alla andra bara lösa era liv bäst ni vill. Men det känns som att när man har fått två så pass kända föräldrar och så pass godhjärtade människor som både mamma och pappa är, så känns det som att hur kan jag förvalta detta och göra det bästa av det. Och jag tror inte att det var att bli sångerska eller skådespelare, även om jag älskar det också.
Ja, det måste ju sätta, att ha två så kända föräldrar med utstakade karriärer måste ju sätta en del krav på dig. Alltså, vad ska du göra för att förvalta det här? Eller jag kan tänka mig det i alla fall. Det blir en annan utgångspunkt än om man kan välja lite mer på ett annat sätt, kanske.
Ja, alltså, vi alla känner väl en prestation om vi väljer yrken som är i familj, alltså de som våra föräldrar har, för man kommer alltid bli jämförd. Liksom. Samtidigt som man har redan ganska mycket kunskap i bagaget som man har gratis på grund av att man har haft det så nära inpå. Och samtidigt som folk kommer kräva mer av en just därför. Att man har mer att bevisa och så vidare. Och nu är ju varken min mamma eller pappa egentligen någonting inom hälsa och friskvård. Så att där handlar det ju mest om mina samtal med mormor och mina samtal med mamma. Mina mammas texter, Lev människa lev, Nu väntar någonting nytt. Och alla de här sångerna som hon har sjungit. Pappa är ju däremot den som jag har filosoferat mycket med. Finns Gud? Vad är meningen med livet? Och så vidare. Men sen har jag ju fått utifrån det också då gått min egen väg även där liksom. Men det är klart att alltså, även mina barn kan känna att de har det här godhetsprestationen lite grann på sina axlar. På grund av att framförallt mamma men också pappa, alltså deras mormor och morfar, är så otroligt liksom öppna och generösa och kärleksfulla människor. Och de kan ibland också känna att de måste tänka sig för hur de uppför sig och hur de gör. För att man har liksom allas blickar på sig och att man ska vara då den här goda, snälla. Och ibland vill man bara...
Ja, precis. De måste verkligen få sitt utlopp. För det har säkert dina föräldrar haft.
Ja. Ja, fast alltså mamma... Nej, vet du, alltså mamma var unik på så sätt. Mamma var en genomgod människa och du vet att vi svor aldrig hemma. Och så det är någonting som vi har börjat med i senare år, så att mamma, framförallt mamma, lärde oss att vi inte fick svära och att hon svor inte upp. Hon började svära när hon började jobba med Siw Malmkvist. Sivan svor så mycket. Så att hon var väldigt speciell så.
Fantastisk var hon. Det var ett år sedan hon gick bort? Eller?
Nej, 2018. Det är två år sedan.
Hur känns det nu?
Ja, det blir ju det är ju en ständig saknad, men det känns ju bättre och bättre. På så sätt att tiden mellan sorgerna är längre. där man får hämta andan och där man kan på något sätt inte hela tiden tänka på vad hade mamma sagt, vad hade mamma tyckt, vad hade mamma känt och jag önskar att mamma hade sett det här och så vidare. Nu håller vi på att göra väldigt fint här i huset som jag och Kristin äger, som vi har tillsammans då efter mamma. Vi köpte ut Monica för att hon ville köpa ett eget hus bredvid här. Och nu, då blir det ju väldigt mycket att man tänker på det. Man tänker väldigt mycket på vad hade mamma tyckt om och hur vill du ha, man nästan liksom pratar med det lite grann. För mig är det här huset också väldigt mycket mormor. Så att jag kan nog nästan känna att jag pratar med min mormor här och vad skulle mormor tyckt om och hur ska det vara här. För jag vet att hon, mamma, tänkte också så. Om man ska vara lite andlig och lite spirituell så tror jag dock att mammas själ är här väl och hälsa på ibland. Men annars är hon ute med Sivan och Ann-Louise och alla sina musiker, vart de än är.
Ja, verkligen. Det är helt övertygad om. Ja.
Hon kan inte sitta still om så än i himlen.
Nej, det tror jag inte. Hon underhåller nog dem där också.
Ja. Ja, absolut.
Jag är tacksam för att Nextory sponsrar prestationspodden. Just nu när vi befinner oss hemma, inte får någon stimulans, inte träffar vänner, ingenting helt enkelt, då är det jättebra att lyssna till något, det är det bästa jag vet. Och Nextory har mängder med bra ljudböcker. Alltså gå in där och kolla. Det är helt fantastiskt. Och just nu så erbjuder Nextory 30 dagar helt gratis om du använder koden prestation. Alltså du går in på nextory.se/kampanj och så använder du koden prestation. Gör det bara! Jag är så tacksam för att Kura of Sweden har valt att sponsra prestationspodden. Jag kan säga helt ärligt, jag har haft sömnproblem jättelänge. Alltså från att barnen föddes, det är typ 10 år. Och jag har liksom vaknat många gånger på natten, sovit lite oroligt, vaknat upp vid 4. Men nu har jag Cure of Swedens tyngdtäcke. Och jag har det över mig. Över mitt vanliga täcke lägger jag det i alla fall. Det får man nog göra som man vill. Och det är helt, det känns som en kram, men inte en jobbig kram som man behöver skjuta bort för att det blir för varmt. Utan den ger mig det här lugnet och den här ron som jag behöver. Om jag vaknar till lite grann så har jag det tyngdtäcket. Och om du har lust att testa deras tyngdtäcke så gå in på Cure of Sweden. Använd koden prestation30 så får du 30% rabatt.
Hur kom det sig att du fann yogan? Kom det utav en kris eller...
Nej, faktiskt inte. Eller både och, måste jag säga. Jag fick den i present av min barnflicka som jag hade när jag var barn. Mimmi, som alltid funnits kvar i familjen som en viktig person. Och hon gav mig en helgkurs och sa att hon hade betalt den och jag inte kunde säga nej. Och just då var jag väl på den där platsen där man undrar vart är jag på väg och vad ska jag göra och... Man har bytt blöjor liksom, hur mycket som helst. Och tappat sin egen identitet som människa och kvinna någonstans. Och då är yogan ett fantastiskt verktyg att landa i vad vill jag egentligen. Så både ja och nej, absolut. Och jag blev helt förälskad. Mest blev jag nog förälskad i just det inre arbetet och... att liksom på något sätt komma in till en känsla av ödmjukhet och tacksamhet. Och att den är religionsfri. Liksom. Den, vem som helst kan prova yoga, men man kan ändå landa på en väldigt god plats av tacksamhet inom sig. Så den, och det är nu det är över 20 år sedan.
Fantastiskt. Och sen utbildade du dig till yogalärare?
Det gjorde jag. Jag utbildade mig genom den låga lärare jag började hos. Och vi gjorde det enligt den tradition man gör i Indien. Så att jag gick bredvid henne, Maria Box. Så jag gick bredvid henne på hennes ställe i Stockholm. Och Och när det gällde då filosofi och sådana saker, då sa hon att den hade jag redan sedan barnsben, så behövde jag inte läsa på.
Vad fint. Ja, det är så härligt. Vilket yogaställe var det?
Det heter Yoga Shala i Stockholm på Gotlandsgatan. Som ett underbart gäng, annat gäng äger nu. Som också är genuint yogisar. Som är jättefina människor.
Ska jag testa någon gång när det här är över? Och vilket härligt sätt att bli yogalärare på. För nu lär man sig ju... Jag har själv gått en yogautbildning. Och det är otroligt mycket man ska förkovra sig i. Alltså om man inte passar för att läsa och ta in. Så är det väldigt svårt att bli yogalärare. Men... jag skulle säga att det inte behöver vara de som är studiekunniga som skulle är en bra yogalärare.
Ja. Ja, alltså jag har ju träffat jättemånga som har kommit på mina yogaklasser och sagt att de är yogalärare. Och tyvärr, då jag har känt så här, oops, jaha. Och det kommer faktiskt mest av, inte så mycket övningarna, inte alls. Utan där har de kanske varit superduktiga. Men däremot med tanke på attityd och filosofi, tankegångar, det är mer där det har brustit. För här i Sverige är nu yoga väldigt mycket bara en fysisk, det är bara kropp. Och det är inte yoga, då är det faktiskt bara vanlig stretch eller akrobatik.
Och så hög prestation känner jag, att på många ställen så går man in i ett rum med väldigt... mycket människor som har väldigt hög prestationsångest, eller vad man ska säga, vilket jag tycker är synd. Fast då är för sig
Nej, men den har tapp. Förlåt.
Nej, fast de kanske hjälps av yogan på det sättet. Men jag önskar att den var mer fri här i Sverige. Så.
Ja, det tycker jag verkligen. Att problemet här i Sverige är ju att, till skillnad mot till exempel USA, det är ju att vi är ju inte så filosofiska, liksom, vi är inte så spirituella.
Nej.
Och som den...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Måste hitta nya eller andra vägar. Liksom. Och då blir det mest prestation och fysisk träning. Liksom.
Mm.
Men som alla de gamla gurusarna säger, asanas kan ju också leda till en stund av närvaro. Och till slut kanske de hamnar där. Oftast de som är väldigt prestationsinriktade gällande yogan kommer få något problem. Alltså de får ont i knät eller ont i ryggen eller något. För att det fortfarande är yogan är ett möte med den inre världen genom den fysiska världen.
Precis. Jag läste på din hemsida, tror jag det var. Det handlar inte om att kunna lägga foten bakom sitt huvud. Det handlar om att lägga egot under foten. Vad menar du med det? Jag tycker det är så bra.
Jo, det kom av att en av mina yogisar skickade en bild där hon försöker ta då... att hon i stående försöker ta foten bakom sig och lyfta den över huvudet. Och så sa hon, en dag så ska jag lyckas med det. Och då det var det svaret hon fick. Det var det svaret jag skickade till henne. Och sen dess har jag sparat den. Och den kom bara av... jag var nästan så här som ett litet aha-upplevelse från mig själv. Jag bara, men Det där var ju genialiskt. <Ja. laughs> För det är ju precis det handlar om. Att, alltså egot behöver få sig... Det är ju ett ständigt möte med egot i yogans värld. Alltså varför är jag svartsjuk? Varför... Vill jag äta mer chips nu? Varför är det viktigt för mig vad alla andra tycker om mig? Varför vill jag bli gillad? Varför har jag svårt? Ja, men dittan och dattan. Och det är ju egot hela tiden, liksom ständiga arbete. Och då ska man ju fundera på varför är det så viktigt att få foten bakom huvudet? Liksom? När det dagliga arbetet ska egentligen inte vara att försöka få foten bakom huvudet utan att få egot under foten i alla möten som vi har runt omkring oss. Liksom. Mm.
Och i alla, ja, i allt man gör, vilket är svårt.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, ja, det är ett konstant dagligt arbete. Och även om jag har hållit på med yoga i 20 år och filosoferat i 53, jag tror inte, ja, kanske 52, så är det ett dagligt arbete.
Mm. Berätta lite om att vara äkta. Är det av dina ledord eller vad man ska säga? Berätta dina tankar kring det.
Att vara äkta, att vara på riktigt. Det kommer egentligen av att en kollega till mig sa när det gäller teatern att det är viktigt att vara på riktigt, Malin, när man är på teatern eller på scenen. Och medan jag tycker att många spelar teater i vardagen. Man bär med sig också saker från ens föräldrar, värderingar, uppfattningar och också det här att man anpassar sig i vad alla andra tycker och tänker och vågar liksom, man raderar lite sig själv. Mm. Och man vill bli älskad av sin partner, man vill, ja, som vi pratade om lite grann tidigare. Och att jag tycker att det är viktigt att vara äkta och på riktigt här och nu i livet också. Jag menar, det finns absolut stunder då jag kanske känner mig också trygg i att vara någon annan. Att man kan få gömma sig bakom, att man inte orkar vara äkta för man blir så sårbar. Jag la ut en bild igår på Instagram som var i svartvit, som lite grann skulle spegla det här med att åldras. Att det är känsligt och att man jobbar med att liksom möta alla de här sakerna. Och när man gör det, då visar man sin sårbarhet. Och då fick jag just en kommentar där någon skrev liksom så här, ja, jag har ju sett bättre bilder på dig. Liksom. Och det är ju det som uppstår då, att det är ju det här att våga vara äkta och sårbar trots att sådana kommentarer kan komma.
Mm.
Och att lite grann se att det här ligger hos dem, inte hos mig. Det kanske är deras sanning. Och varför den personen har ett behov av att säga det till mig, det säger mer om dem än vad det säger om mig. Och att hela tiden jobba med det mantrat, att hela tiden jobba med den tanken att vara äkta på riktigt, det kostar. Men att jag vill hellre leva sant och äkta på riktigt och vara den jag är och bli älskad eller hatad. Och utifrån det. För det är jag som lever med mig.
Precis, och i det här fallet försöker ju du sprida, alltså det är väldigt behövt. Vi behöver ju det, att du gör det, just sprider den här. Men den här personen har nog inte förstått riktigt då budskapet. Och,
nej, men och vilka skäl hon än har så är hon på den platsen och den får hon ta hand om själv. Mm. Men vad jag menar är just att det är läskigt att vara äkta på riktigt därför att du blir sårbar. Mm. Lika också stark. Du blir också stark i det men du blir också sårbar i det när sådana här kommentarer kommer. Och därför kanske man ibland inte vågar vara på riktigt och äkta. Man gömmer sig bakom de här sidorna. Liksom.
Verkligen. Och i relationer till vänner och i relationer till alla egentligen. Mm. Men det blir ju en väldigt stor test ute i sociala medier, förstår jag.
Verkligen. Ja, alltså det är ju... Alla sociala medier, framförallt Instagram, är ju egentligen bilder och de ska ju få vara vackra. Det är ju det som är lite grejen, att man vilar blicken på någonting vackert.
Mm.
Men det måste också, du måste också kunna stå för det du visar, så att säga. Och vem du är där är ju bara upp till dig. Liksom. Mm.
Du lär ju ut meditation också. Ja, det är väl en del av yogan. Eller, det här är ju en podcast om stress. Jag vänder mig till stressade människor. Hur tycker du meditation kan vara ett hjälpmedel mot stress?
Det är det absolut bästa du kan göra mot stress. Framförallt andningsmeditationer. När man stressar så kommer man gärna upp i andningen och blir upp i varv och tankarna spinner och man syresätter hjärnan mindre. Och meditation och andning hjälper oss att komma ner i varv och syresätta hjärnan istället. Så jag tycker den är absolut ypperlig, och framförallt guidade meditationer som hjälper dig att lägga fokus på någonting annat liksom. För mig var det väldigt svårt i början att göra bara meditation, att bara sitta rakt upp och ner. Så därför blev yogan det jag gjorde som ett verktyg. För när man yogar och koncentrerar sig på det man ska göra, så blir det som en typ av meditation. För du får ingen möjlighet att tänka så himla mycket. Så jag tycker ju det är ypperligt liksom. Meditation är någonting som alla borde göra. Men meditation är ju allt. Det är ju till exempel allt som gör allt du gör där du inte tänker på någonting. Som att till exempel hålla på i trädgården och fixa med blommorna. Och där man inte då tänker på nästa banköverföring eller räkningar ska betalas, utan man verkligen fokuserar på det man gör här och nu. Men samtidigt är det ju också så att precis som i vanlig meditation så kommer det tankar in och knackar på hela tiden, och att man inte gör så stor grej av det. Det är ganska svårt att inte tänka på ingenting, utan att det är ett verktyg som hjälper dig att vila mellan tankarna. Så precis när du är ute och går, eller när man är ute och springer, eller när man spelar gitarr, eller när man håller på med blommorna. Det är också en typ av meditation, så länge den är till för att få dig att vara här och nu.
Underbart. Vem inspireras du av? Mediterar du med någon annan, alltså i form av tekniken då?
Ja, jag inspireras väldigt mycket av min lärare, David G. Och det är också han som jag har gått Master of Wisdom and Meditation utbildningen hos. Och jag tycker han är fantastisk, därför att han gör underbara guidade meditationer, och han är också rolig. Och han är väldigt kunnig, och han är lite wild and crazy. Han är inte bara så här, ja, nu ska vi vara här och nu liksom. Nej. Så där. Utan han är underbar med glädje. Och han inspirerar mig jättemycket.
Vad kul. Har du varit och träffat honom då på något retreat?
Precis. Jag gick en 6 månaders utbildning hos honom, och sen så var jag borta i USA en vecka och gick utbildning där.
Vad var den där utbildningen? Var det på distans eller träffades?
Precis. Den är på distans. Och då fick vi plugga jättemycket på böcker, och sen hade vi webbinarier tillsammans med honom. Och sen fick vi mail varje vecka av saker vi måste gå igenom.
Och det krävs ju kanske om man ska lära ut. Men precis. Hur tycker du man kan börja? Jag tänker att det är många som lyssnar och bara, åker ut 10 minuter eller om dagen eller vad det nu ska vara, kan vara jobbigt för vissa. Men
Ja, men jag tycker, alltså dels har jag ju lagt ut en meditation helt gratis på Vimeo som är man kan gå ut och börja med, som en andningsmeditation. Och sen så kan man, och känner man att man är trygg i engelskan, så tycker jag absolut att man ska gå ut på Spotify eller iTunes och köpa David G's kurser. Och de är också gratis på Spotify, så de behöver man inte betala någonting för.
Är det det meditationen och yogan du vänder dig till i kris helt enkelt? Eller vänder dig till dagligen kanske?
Jag behöver yogan och meditationen i kris, men jag går nog till mitt andliga rum när det krisar som mest.
Vad är det för rum? Så,
nej, men det är bara en plats där jag känner att jag har kontakt med något som jag tycker känns som en otrolig, härlig, skön känsla av kärlek och tillit. Och den har jag alltid haft sedan jag var barn, och jag vet inte vart den kommer ifrån. Den har alltid varit där, mer än att mormor var väldigt noga med att vi skulle be aftonbön och att vi ska vara snälla människor. Så att vara tacksamma. Och jag har bara haft den känslan har alltid funnits i mig. Det är liksom, jag har egentligen aldrig läst om den eller jag har ju läst ganska mycket om olika filosofier alltihopa. Jag skulle ju till och med bli präst ett tag, men det kände jag att det där var inte min grej. Det var alldeles för mycket regler och rädslopropaganda och jag vet inte allting. Så att jag tycker om att vara där jag är. Och det var en biskop som en gång sa till mig när jag var yngre och undrade vart jag var på väg och vilket som var min väg att gå. Och då sa han att yoga är din väg att gå därför att där har du friheten att vara den du är. Lägg dig inte i ett fack inom religion och så vidare. Därför att du kommer in, förutom att jag inte skulle känna mig trygg där, så skulle jag bli alldeles för rebellisk. För jag blir väldigt rebellisk när jag känner att människor försöker trycka på mig saker som jag tycker är helt fel.
Gud vad, men en yogalärare är ju en form av präst på något sätt.
Ja, det kan man ju säga.
Ja, faktiskt. Mm. Varför tror du att vi har så mycket psykisk ohälsa och stress just nu i samhället?
För att vi har haft för lite corona i våra liv.
Ja, verkligen. Det kanske kommer förändras nu.
Ja. Nej, men jag tror på... Ja, helt och fullt. Om det inte vore att det så här många människor dog. Men det är ju så här att människan fattar ju inte. Människan fattar inte om hon inte själv känner sig under hot. Liksom. Och pengar är ju det som styr väldigt mycket i alla svåra liv. Så att även om människor skulle kanske behöva trappa ner... köpa, inte ha två bilar utan en, bo på landet mer och kommunalt mer, tänka på miljön mer, meditera, yoga, gå upp tidigare på morgonen, allt det här som corona någonstans lär oss nu, att umgås med människor, att vara rädda om relationerna vi har, det har ju inte funkat innan coronan på något sätt. Det är pengar som styr och prestation som styr.
Mm.
Tyvärr är det så att vi behöver några såna här smällar. Nu är ju många stressade förstås av den ekonomiska bilden och att man är rädd att bara bli sjuk. Men jag tror också att genom det här så hittar vi också nya vägar, vilket är också väldigt nyttigt för var och en av oss att se att det finns andra lösningar. Tänk hur många som nu märker att man faktiskt kan jobba hemifrån.
Ja.
Och alla dessa människor nu som kört företags, alltså de har flygit genom företaget. Tänk hur många nu som upptäcker att, eller som faktiskt kan säga till sin chef, nej, jag vill inte hålla på och flyga fram och tillbaka varje vecka och utan jag jobbar hemifrån. Vi får göra så här istället.
Ja,
för att precis. Det här mår både jag, familjen och naturen bättre av.
Verkligen. Min bror är en sån. Han sitter nu fast i Madrid. Han har rest runt hela världen länge. Och hans hjärna är ju... Alltså hela han är ju för slut. Och nu har han ett retreat. Han har börjat yoga och meditera. Och laga mat. Så, men nu är han rätt knäckt efter alla de här veckorna. Men ja... Det är fantastiskt. Mm. Då får de stanna upp de här som alltid har bara hällt på sig själv med grejer de ska göra också. Förstår du? Alltid stimulerade så här. Och bara nu sitter de med sig själva.
Det är otroligt. Precis så.
Och du bodde på Mallorca ett tag. Det har vi gemensamt nämligen. Jag älskar Mallorca. Vi har hus där i familjen, så jag är där ganska mycket. Och jag drömmer ju på ett sätt om att bo där, fast på ett sätt kanske inte också. Men vad är din kärlek till Mallorca?
Min kärlek till Mallorca grundar sig i att jag fick en möjlighet att förverkliga en dröm att bo utomlands. Och den står för någonting. Den står för mod, den står för rädslor, den står för nyfikenhet. Det är en fantastiskt vacker plats. Och jag kände väl någonstans inom mig att om jag inte provar kommer jag aldrig veta. Och om det här inte funkar, då vet jag ju det. Då kan jag sluta drömma om det här. Nu funkade det ju och jag flyttade ju hem tillbaka till Sverige på grund av att mamma gick bort och att min son började gymnasiet här. Men drömmen finns ju fortfarande kvar, men jag vet inte om det kommer bli Mallorca då i så fall, för då, nu är det ju jag och Martin, och då gäller det ju kanske hitta en plats som vi känner att vi kommer inte bo heltid, för jag vill bo i Sverige nu. Jag trivs väldigt bra här, men jag kommer behöva vara utomlands någon gång ibland, och jag känner att en av de saker som jag vill bära med mig efter den här coronatiden är att inte flyga fram och tillbaka hit och dit hela tiden, utan faktiskt då i sådana fall hellre vara i Sverige och sen kanske vara borta i 2-3 månader, så man är borta och inte flyger runt fram och tillbaka.
Det låter bra.
Så ja, det är det jag vill.
Men visst, men det är klart att du ska göra det. Magiskt. Det är någonting med energin nere på Mallorca, tycker jag. Naturens energi är så härlig om man jämför. Jag älskar Sveriges natur, men det är något, det lyfter mig jättemycket.
Ja, jag tror så här att det spelar ingen roll egentligen vart runt Medelhavet du är.
Kanske
jag
inte.
Tror att bara att vi svenskar får värmen och solen och mentaliteten. Det är liksom hola, que tal, bonjour och alltihopa. Precis. Det är liksom en helt annan. Vi vill ha ett ombyte, vi vill ha något annat som kommer in i våra liv. Ja. Det som kanske är lite som jag hoppas att folk tänker på när de flyttar ut utomlands, det är att inte hålla sig till de svenska communities. Liksom. Många kritiserar här att invandrare håller sig till samma, till sina egna liksom, grupper. Svenskar är värst med det utomlands. Det är, de håller sig så mycket till svenska communities. De har till och med, vi har hus på Mallorca, vi kallar svensk, liksom svenska flaggan typ, för det är bara svenskar som bor där. Då förstår jag inte varför man ska bo utomlands överhuvudtaget. Utan jag tycker att man ska åka ner och kanske, om man vill flytta ner en tid, så ska man bo i ett område kanske, eller hyra ett tag där det finns svenskar, för att man ska lära känna området. Men sen ska man ut på ön. Verkligen. Eller ut i Italien eller vart den är, och bli en, liksom, inte vara svensk, utan faktiskt ta in och lära sig av det, den kultur man är där. Precis som det vi vill att folk ska göra som kommer hit. Att bli världsmedborgare istället för att bara hålla på svenskan. Liksom.
Men verkligen, verkligen. Det, jag har förstått det eftersom jag besöker den, att det är så. Men det är väl så lite överallt. Du har ju skrivit flera böcker. En bok som Livslust och hälsa, enligt Malin, där du har tips om att leva naturligt. Ja, men vad handlar den om?
Jo, men den är ju en man kan väl säga att det är som en liten sammanställning. Det var min förläggare som ville ha lite tips och råd av Malin, där, som jag gör hemma. Det jag gör med min olivolja och min smörin med min kokosolja och hur jag äter och hur jag tränar och inställningen till livet och så vidare. Så där, mycket av den inställningen som både mamma och pappa har gett mig. Liksom. Pappa kan ju stå bara rakt upp och ner vid en vacker utsikt och skrika hej livet. Liksom.
Gud vad härliga ni
är. Ja, så det är liksom, det är lite det. Alltså lite så här tips och råd hur man kan leva ett mer hälsosamt liv och ha mer livsglädje. För att jag tror mer på att försöka låta dig själv åldras i den takt du ska åldras, och att det som händer med kroppen händer med kroppen. Och sen så kan vi ju kanske, när liksom ögonlocken, jag har ju min pappas ögonlock också, de börjar ju liksom sjunka ner nu snart här över ögonfransarna. Jag menar, då kan man ju göra någonting åt det. Liksom. Ja. Det är ju så dumt att gå omkring och blunda hela tiden. Mm. Så att jag är inte emot sådana saker. Men det jag vill med den här boken, det vill jag säga liksom att det är ungdomligheten vi behöver hålla i.
Mm.
Alltså inställningen, glädjen, buset. Liksom. Martin sa senast igår, du är så enormt barnslig, Malin. Jag bara, ja. Så att, ja. Jag tror att det är den vi ska måna om.
Gud vad härligt. Ja, trivs du med att skriva böcker?
Ja, och jag håller på faktiskt att skriva en bok nu. Men jag känner att jag har fått stoppa lite med det genom det här med coronan. Jag skulle skriva en bok om frihet och jag ska skriva den boken, men just nu känns det liksom, nu har man allt utom frihet.
Ja.
Det känns jättesamma makabert. Mm. Och jag känner inte riktigt att jag vill skriva om det just nu, för att jag har så mycket annat jag behöver styra upp med det här med coronan, liksom, andra saker. Så den får vänta lite grann, eller inte vänta, men jag får sakta ner lite.
Mm.
Den ska skrivas, och sen vill jag ju jättegärna skriva en bok om mina tankar runt klimakteriet också, att vara den kvinna i vår ålder, den här bästa åldern.
Ja, gör det. Det behöver man, för det är verkligen en jobbig process att stå bredvid sociala medier och alla bilder och allt, så här, hur man ska se ut. Och, ja, det är ju enormt stressande att förändras, och så verkar det som att män bara, det är för dem är det ju något positivt, men för oss är det är inga nya grejer. Mm. Men det är lika smärtsamt för allas processer, antar jag.
Ja, ja. Verkligen. Verkligen. Ja. Så är det.
Men vad spännande. Och sen när coronan är över så, planerar du in retreats eller hur ser din fram? Mm.
Så att vi hoppas ju att det här ska lugna sig i alla fall till juli, augusti.
Mm.
Så då, men nu har jag börjat, det har varit mysigt att vara här i Järvsö. Och så nu tänker jag lägga, jag har en riktigt sån här härlig yoga-retreat som vi håller på att skräddarsy just nu med mina yogalärare som jag lärde känna på Mallorca, som är svenskor. Så ska vara här uppe i Järvsö i slutet på juli, början på augusti. Som blir så här 4 dagars yoga-retreat med hatha, vinyasa, ashtanga och kundalini-yoga. De liksom, grunderna i traditionerna. Det kommer bli jättehärligt. Sen ska jag vara på Tofta-retreat som vanligt, som jag är varje år. För det blev ju inställt.
Jag förstår
Den som skulle vara här i våras, så då har vi en till som vi har. Så det, vi hoppas att det kommer rulla på som vanligt i sommar.
Hur många retreats gör du om året ungefär?
Ja, alltså när det har varit som mest har jag nog gjort 11.
Oj, det är jättemycket.
Men nu har jag ju lugnat ner mig lite sen jag flyttade hem. Och också lite grann för att få rutinerna här hemma.
Ja.
Steg för steg. Liksom.
Och sen kom det här också.
Ja, verkligen.
Tack snälla Malin för din tid. Och dina
tack själv, härliga Caroline. Tankar.
Det här kommer vara en inspiration för många. Så kan
jag
passa
hoppas
på
det.
Och köpa din bok nu här under den här tiden då vi sitter stilla. Eller hur?
Ja. Precis, det tycker jag. Tack snälla du. Var rädd om dig.
Tack snälla du som lyssnar. Sprid gärna vidare. Dela avsnittet. Och har du tips på vem som du vill höra här i podden eller något jag ska prata om, så mejla mig gärna på caroline@prestationspodden.se. Ni vet ju att jag jobbar som coach, och vill du skapa förändring, komma mer tillbaka till dig själv eller hitta ett nytt jobb, få bättre relationer, vad det nu kan vara, så är ni jättevälkomna att höra av er på carolinenorbeli.com och göra en intresseanmälan. Första gången så är det helt kostnadsfritt för att du ska ta reda på hur jag jobbar och att det passar dig helt enkelt. Så hör av dig. Tack Kura of Sweden, tack Nextory och tack Johanna Meske för att du hjälper till med podden. Och ha en underbar vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.